Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 23 av Framgångspodden. Det här avsnittet har verkligen inspirerat mig otroligt mycket, men också verkligen berört mig. Det är ingen mindre än Veronica Hedenmark som haft mycket emot sig i livet. Hon har en sjukdom med medfödd benskörhet, vilket gjort att hon får sitta i rullstol i hela sitt liv och blivit väldigt kort. Men det hindrade inte henne, så efter gymnasiet satt hon sig med ett ritblock och grundade bolaget VH Assistans, som idag har över 1000 anställda. Lyssna på en helt fantastisk berättelse där även hon är 15:e personen i världen som fått barn med hennes handikapp. Låt mig presentera ingen mindre än Veronica Hedenmark.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Välkommen hit, Veronica Hedenmark, till Framgångspodden.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Hur mår du?
Det är bara bra.
Härligt.
Det ser ut att må bra.
Ja, jag mår jättebra.
Kry och fräsch och skiner som en solstråle.
Ja, vi har inte börjat med några höstförkylningar ännu, så att det... vi är på gång.
Ja, härligt. Vad har du gjort i sommar?
Jag har varit med min son och upplevt hans första sommar. Jag fick barn i april. Så vi har varit hemma i Umeå och sen har vi varit också på en liten resa i Dalarna i 3 veckor. Så att det har vi gjort.
Min son William, ja?
Ja, precis. Han är nu 4,5 månad.
Härligt. Ja, han mår bra också?
Han mår jättebra.
Hur är det att ha barn nu då?
Ja, det är en upplevelse som man aldrig kan förbereda sig för. Det är det enda man kan vara säker på, tror jag.
Nej, jag har ingen barn själv. Nej. Jag kan tänka mig det.
Det är en jättestor upplevelse. Och det är verkligen over the place, som Daniel sa, prinsessans man. Det är helt otroligt. Det är fantastiskt. Och det är en utmaning och en prövning och try and error.
Vad är det som är så bra med det då?
Det är den ovillkorliga kärleken.
Ja, det var ett ganska konkret och bra svar.
Att få ge kärlek och att få kärlek.
Ja. Du var ju med, men du är ju den 15:e personen i världen med de funktionshinder som du har, som har fått barn, och 4:e personen i Sverige.
Precis. Jag har ju då en diagnos och ett funktionshinder som heter medfödd benskörhet. Vilket gör att jag sitter i rullstol och att jag är kortväxt och jag har personlig assistans dygnet runt. Och vad det var unika är, det är att det är väldigt stora medicinska risker på grund av att fostret trycker på inre organ genom att jag är kortväxt och så vidare. Så därför så var jag starkt avrådd till att bli gravid. Men min längtan och rädslan fick inte ta överhand och inte fick styra. Så att kärleken var större än rädslan. Och det var det som gjorde att jag bestämde mig för att jag ville verkligen ha ett barn. Först så försökte jag att adoptera från Umeå kommun. Men det gick inte alls. Det var som att vakna till en 1800-talsföreställning. Okay. Vad som hände då, det var att utredningen pågick 1,5 år. Den blev klar i mars det här året, 2015, och påbörjades 2013. Och de här 2 stycken socialhandläggare då, de tyckte att ett adopterat barn skulle inte veta vem som var mamma, för att jag hade personliga assistenter. Och att barnet skulle inte kunna härma mitt kroppsspråk. Och då frågade jag henne om hon var rädd för att barnet skulle hamna i permobil, alltså i rullstol, på grund av att jag sitter där. Alltså, självklart okay. Så är det ju så att de biologiska drivkrafterna att vilja gå är naturligtvis större än allt annat.
Men då, jag förstår inte. Så de tänkte att genom att du sitter i rullstol så är det inget bra för barnet att den ser att du sitter i rullstol. För att
så.
Den eventuellt då också börjar lära sig att sitta i rullstol.
Precis. Naturligtvis förstår ju vi alla med någon form av normal intelligens att så är det ju naturligtvis inte.
Det skulle ju vara så som att typ så här, jag har ju bara en mamma, eller min pappa drog från mig när jag var några år gammal, eller han, ja, åkte iväg i alla fall. Det är ju samma sak som att jag skulle då bli kvinna för att jag bara har en mamma.
Ja.
Eller?
Alltså det är en absurd tanke. Och nästa, det är självklart, Ja, det är helt galet att det finns en handläggare som 2015 tar en sån diskussion. Hennes nästa frågeställning, det var så här att jag kunde inte leka titt ut med barnet. Och då sa jag, titt ut Karina, som handläggaren heter. Så här, det kan jag väl visst göra. Och då berättade hon för mig att så gör man ju absolut inte leken titt ut. Utan man springer bakom möbler. Mm. Så att, men då har du inte möjlighet att sitta kvar här med mig, för du måste ju runt om händer ta barn för alla föräldrar som inte springer bakom möbler med sina barn och leker titt ut. Alltså det är ju helt absurt alltihop.
Men det handlar om lite grann kort och gott, det är att det är säkerligen att det är fördomar och de har emot dig genom den sjukdomen du
också
har.
Så är det ju.
Sen är de här förklaringarna en del, men det är säkert en del fördomar som ligger bakom allting. Det.
Och fördomar i sin tur bygger på okunskap som i sin tur bygger på rädslor. Tror jag liksom är roten till därför det blir så här galet. Så att det här prövades när det gäller adoption och funktionshinder prövades 25 år sedan i domstol. Och det var en man som då sökte om adoption och han fick avslag av kommunen, överklagade, vann i förvaltningsrätten, kommunen överklagade igen, han vann i kammarrätten, kommunen överklagade och han vann i högsta förvaltningsdomstolen. Så att det här är liksom
om vad då för något?
Om att få bli förälder, adoptivförälder.
Ah, okay.
Och det var alltså på 80-talet. Och Umeå kommun har fortfarande de argumenten som redan är prövats av högsta förvaltningsdomstolen. Och det är ju självklart så att ett föräldraskap sitter ju inte, om jag är bra eller dålig förälder, har ju inte grunden med mitt funktionshinder att göra. Sen kan det bli en konsekvens att jag kanske har vissa svårigheter att göra vissa saker. Men därför så har jag hjälp av mina assistenter för att hjälpa mig att göra de sakerna som jag inte klarar själv. När det gäller att ta hand om eller ge William en god omvårdnad helt enkelt.
Mm. Du har gjort en helt fantastisk resa med bolag som är... Ja.
Tack.
Miljardbolag och har...
Inte riktigt där än.
Inte riktigt där. Hur många anställda? Har du inte 700 anställda?
Vi har 1000 anställda.
1000 anställda?
Ja,
det har du växt till. Fantastiskt bra jobbat.
Tack snälla.
Du har ju grundat bolag som VO Assistans, Assistansjuristerna, Assistans TV och sen har du fått massor av utmärkelser. Kompassrosen som du tilldelar från kungen. Mångfaldspriset från Affärsvärlden och Ledarna. Du har även fått ett europeiskt entreprenörspris, SME, Small Business Big Ideas. Du har också blivit omnämnd som en av Sveriges 100 mäktigaste ledare under 40 och massor av andra saker. Föreläsare är du också.
Mm.
Och nu gästar du Framgångspodden.
Jajamän.
Och det här är det största du har gjort.
Absolut. Och det viktigaste. Och roligaste. Nej,
det som är bra här faktiskt att det är extremt många lyssnare, måste jag säga. Den växt otroligt mycket. Så det du gör nu, du sitter och inspirerar och motiverar andra.
Och det känns jätteviktigt.
Ja, det är det ni också är till för.
Absolut.
Men och jag tänkte, innan vi hoppar in i alla dina bolag och allt det här.
Ja.
Tråkiga! Nej, det är jätteroligt.
Lite torra kanske.
Nej, men jag tänkte vi ska gå in på det. Så tänkte vi bara fortsätta där du var med hur har din... uppväxt som handikappad varit?
Jag har ett medfött funktionshinder så att jag har ju ingenting att jämföra med. Men fortfarande så är det en sorg att ha ett funktionshinder. Det går ju inte att sticka under stolen med. Jag brukar säga att man går liksom genom livet med en livslång sorg, samtidigt så måste man bestämma sig för att leva. Så är det. Och det har jag bestämt mig tidigt för att göra. Och det är upp till mig vilket liv jag skapar. Och det har många sagt före mig, så det är ingen unik mening. Den är nästan lite klyschig. Men när man tänker efter så är det ju faktiskt så att egentligen är inte livet så svårt och inte så komplext heller. Utan det är vi människor som trampar runt här just nu som ställer till problem. Och vi ställer till problem först och främst för oss själva. Och sen så ställer vi till problem för andra. Istället för att tänka många gånger självkritiskt att behöver jag säga det här och behöver jag verkligen genomföra den här handlingen och har den handlingen ett gott syfte. Och att verkligen sträva efter att bidra till en bättre värld utan att vara någon Sankta Lucia för det. Men det är ju faktiskt det som är grunden. Vi vill ju ändå bidra till någonting och skapa någonting bra för att världen är tuff. Både utifrån att min egen livssituation, men det är ju bara... Öppna Aftonbladet eller se på nyheterna så ser vi att det är en väldigt orolig värld. Och därför så måste vi försöka bidra med det vi kan till att lugna ner det, vår värld och vår omvärld.
Mm.
Ja, mycket känslor i omlopp. Och det är väl också en sån aspekt, tänker jag, att när vi pratar om funktionshinder att det vi inte känner till, det blir vi rädd för. Alltså allt ifrån olika livsöden, eller om vi pratar om invandring, eller om vi pratar om funktionshinder, så har vi inte varit med om situationen själva, eller vi känner någon, då blir det lätt en vi och dem mentalitet. Men det är ju faktiskt så att ingen vet vem som kan få ett funktionshinder. Alltså att köra av vägen, eller en arbetsplatsolycka, eller gå över övergångsstället, eller... Varje dag är det någon som drabbas som aldrig trodde att de skulle få ett funktionshinder genom någon olycka eller en sjukdom eller något annat som händer i livet. Så att,
vad är de värsta fördomarna du har varit med om då?
Det är framförallt att folk inte pratar med mig utan pratar med assistenten. Det händer nästan dagligen. Vi var så sent som igår. Jag var med i Nyhetsmorgon igår på TV4.
Mm, ja. Kul!
Ja. Och så kvällen skulle vi ut och äta, jag och min mamma. Och då så pratar personalen, fast jag frågade om vi kunde ställa barnvagnen bredvid bordet. Så får assistenten svaret. Och så frågar jag igen någonting om menyn, och så får hon svaret. Och för tredje gången då säger jag till henne, men du hör ju att jag pratar med dig och du ser att jag tittar på dig. Varför så ger du mig inte svaret tillbaka?
Ja.
Och du ser ju uppenbart att liksom assistenten, det är så att vi har nu sitt upp som ett klädesplagg till assistenten som en liten uniform, bara för att de inte ska förväxla vem som är mamman. Och det är också många räknar inte ens med att jag kan vara Williams mamma, utan man tror att det är någon annan men inte jag. Mm. Och det är också någonting som känns rätt hårt faktiskt. Att inte bli räknad med, så att säga. Så att mycket av det är det så. Att ta sig i gemenskapen i samhället. Det är mycket det handlar om hela tiden. Att bryta ett utanförskap.
Vad kan man göra där för att bli bättre på de sakerna? Hur ska man agera?
Ja, jag tror att man bara egentligen inte ska göra livet så komplicerat. Utan tänka att om det vore jag som drabbas av den här sjukdomen eller satt i den här situationen, hur skulle jag vilja bli bemött? Och så borde vi tänka lite oftare. Allt ifrån om vi gör business eller kunder eller vad vi än gör. Att förstå att om jag ska sälja in en produkt eller tjänst, så måste jag förstå att jag har liksom två öron och en mun. Ja. Men många säljare använder dubbla munnar. Man pratar dubbelt så mycket. Så fråga kunden. Alltså fråga, hur vill du ha det? Vad kan hjälpa dig med? Vad har du för behov? Det är precis på samma sätt som man tillfredsställer en kund i affärslivet, så är det egentligen så som vi ska bemöta varandra också. Att inte alltid tro att vi går in i ett rum med svaren, utan tvärtom. Jag går in i rummet med frågan, inte för att leverera ett svar. Mm. Om man ändrar den tankesättet att jag behöver inte kunna, men jag vet ingenting om dig, så skulle jag hjälpa dig någonting, då måste vi fråga hur du vill ha det. Det blir omöjligt för mig att veta om det ena eller andra. Liksom. Så att grundförutsättningen är att fråga det du undrar, liksom, och sen är det inte så svårare än så.
Har du någon situation du varit med om som du tycker har varit extra hemsk? Någonting som du bara känt att det här var liksom ett steg för långt?
Ja, jag tänker på två saker.
Hoppas inte jag är med i någon av dem. Jag tänkte så här, hoppas inte jag är med i någon av dem. Var det första jag tänkte.
Nej, absolut. Det var min lärare som jag hade på högstadiet. En av mina lärare. Och då var det årskurs 9. Det innebär att jag har haft den här personen i 3 år. Vi ska åka på skolresa. Och så säger läraren i fråga om... vi skulle då åka till Stockholm... och jag bodde i Dalarna då. Och då så säger hon att Veronica kan inte följa med på den här klassresan. För att hon sitter i rullstol. Och alla klasskamraterna bara, va? Menar du att Veronica inte kan åka till Stockholm? Det är klart att hon kan.
Mm.
Ja, och då säger läraren, nej men alltså... det är så här att det finns ju våningssängar här på det här vandrarhemmet. Och sen så är det grus på planen utanför vandrarhemmet. Så det kommer det liksom inte att funka. Så därför får Veronica stanna hemma. Och då så säger den här en kompis till mig, hon reser sig upp då, och så säger hon så här, men vänta, vad tror du? Att Veronica sover i rullstolen eller? Alltså det är ju helt absurd tanke. Det är väl självklart att jag kunde följa med åka till Stockholm. Vi hade varit i Stockholm många gånger som helst. Vad blir det alls liksom? Så att det är ju liksom de här mycket hemskt, fördomar alltså. som finns. Och hur vi vuxna också skulle... vi prata lite grann inför den här podden om det med mobbing och utanförskap. Och jag har inte upplevt det bland andra barn. Men jag har upplevt att vuxna har sagt det många klumpiga saker som har kunnat blivit, kan öppna dörrar till mobbing och utanförskap. Alltså till exempel att som den här läraren då sa, att då var det ju inte bara så att inte jag kunde åka, utan då skulle inte hela klassen få åka genom att inte jag kunde åka för att jag satt i rullstol. Och hur skulle det bli för de andra klasserna? Alltså det skulle bli jätteorättvist. Självklart så kunde vi alla åka.
Idiotiskt.
Ja, verkligen.
Och det andra då?
Det andra det var, jag kom på en kort grej som är lite längre. Den ena den var att vi skulle på, också årskurs 9, då skulle vi ut på prao och praktik alltså. Och då kommer syokonsulenten in i klassrummet och säger att nu är det så att jag har väldigt mycket att göra. Jag har 5 klasser som jag ska få ut på praktik. Och sen har jag Veronica och så har jag Thomas. Ja, och det var vi två hade ett funktionshinder. Och då var hon tvungen att nämna oss i namn. Det är också sån här bara.
Drog hon det för hela klassen eller?
Ja, hon drog det för alla 9 som fanns på den skolan.
För att hon skulle berätta typ att hon hade mycket att göra.
Ja,
eller?
Precis. Men det är också såna där grejer som
det
liksom.
Nej men alltså det gör ju så att det blir ännu starkare.
Ja,
att de andra,
precis.
Att de andra.
Ja, vad är det här för belastning?
Och så, liksom? Ja, men exakt. Och sidosätter er ännu mer.
Absolut. Och den sista var bara att det var en person som tittade på mig så mycket så att han gick rakt in i lyktstolpe. Det kommer ihåg när jag var mindre.
Karma. Okej. Ja, där ser man. Men till dina företag, du har totalt över 1000 anställda.
Mm.
Det är otroligt mycket.
Aha.
Kan du namnet på alla?
Nej, det kan jag inte.
Nej, hur många Daniel har du? 76 Daniel?
Jag vet
38
inte.
38 Alfred.
Jag gör inte lönerna längre. När jag gjorde dem i början, då hade jag bättre koll än jag har idag.
Vad är det ni gör för någonting?
Vi håller på med personlig assistans för personer med funktionshinder. Personer i alla åldrar som har funktionshinder. Hjälper vi till med att rekrytera, utbilda assistenter. Vi hjälper till med alla papper, alla blanketter och allting kring detta. Det är det enda företaget i Sverige idag som är ISO-certifierat i 3 delar. Och det finns ungefär 1500 assistansföretag. Det är också en bransch som har varit och varit mycket ifrågasatt genom att det har förekommit fusk. Det är ju endast 1 promille, men den promillen har skadat en hel bransch. Ungefär vad vi upplevde inom försäkringsbranschen för 20 år sedan, det är där assistansbranschen är idag. Så att när några fuskar så skadar det verkligen en hel bransch. Och det skadar förtroendet för branschen och det slår hårt. Och allra för de företag som verkligen vill göra bygga bra och långsiktiga företag och hållbarhet.
Hur kom idén till?
Ja, det var i Sundborn. Året var 1997 och jag hade precis gått ut gymnasiet.
Ja, det var 20 då, ja.
Jajamän.
Född 77.
Ja, precis. Jag hade gått ut gymnasiet året innan. Och visste inte alls vad jag skulle göra med mitt liv. Så jag trivdes jättebra i gymnasiet. Jag tyckte det var superkul. Jag ville aldrig att det skulle ta slut. Högstadiet tyckte jag var riktigt jättebra botten. Det var liksom jättetråkigt. Men gymnasiet, det var verkligen min grej. Jag tyckte det var jätteroligt. Så när det tog slut efter de här 3 åren, som gick jättefort, då blev det nästan en kris. Så där, oj, nu har jag hur många möjligheter som helst. Hela livet ligger framför en. Samtidigt så kändes det som jag inte hade en enda. Därför att jag hade ju liksom ingen utbildning. Alltså mina vänner kunde åka till Norge och rensa fisk. Eller ta taxilägg. Eller jobba som servitris på krogen. Eller som servitör. Men de, eller barnflicka, eller au pair, eller sådana saker. Det kunde ju inte jag på grund av mitt rörelsehinder. Genom att jag sitter i rullstol så var det ju
skönt att slippa rensa fisk bara.
Ja, precis. Det hade jag för sig kunnat, för det gör man ju med händerna och inte med fötterna. Så att
det är sant.
Just det hade jag nog klart. Så då bestämde jag mig för att jag skulle läsa vidare. Och jag skulle läsa IT. Det var ju väldigt hippt på den tiden.
Ja.
Och mitt enda grej det var väl, dels så förstod jag att det var en bra arbetsmarknad. Att man kunde lätt få jobb. Och det var viktigt om man har ett funktionshinder att skaffa sig ett yrke inom en bransch som det är en efterfrågan inom. Men framförallt så var det ju otroligt roligt att vara 3 tjejer bland 38 killar. Så det var nog den större drivkraften till att välja IT, tror jag. I ärlighetens namn. Så där gick jag i...
Du valde IT bara för att du skulle få hänga med mer snubbar?
Ja, jag tror det.
Det är länge sedan. Ibland behöver det inte vara svårare än så.
Man måste erkänna det liksom.
Det behöver inte vara svårare än så ibland.
Nej, jag menar det. Man måste ta de lätta besluten.
Ja, jag har gått på mycket yoga förut. Nu så har jag i och för sig... Nu
för att träffa tjejerna.
Nej, men nu är jag flickvän. Men jag gillar ju... Jag hade inte gillat om det hade varit 50 snubbar som står och svettas tillsammans i sal på samma sätt. I så här Bikram-yogasal. Det är lite... Ja.
Vad bra, nu är vi rätt ut det här. Nu vet vi som är grundtankarna. Sen efter det, när jag gick IT-programmet, så jag blev aldrig någon ingenjör, så jag klarade inte matten. Så att jag aldrig varit intresserad av matte, jag har aldrig kunnat matte. Sen räkna har inte varit min grej helt enkelt, utan det har jag lämnat till min syster. Hon är superduktig på att räkna.
Lite Einstein.
Ja, absolut. Inte jag. Sen efter det så startade jag som sagt företaget som en inkubator. Innan jag gick då på högskolan i Borlänge. Och tanken var att skapa jobb till mina kompisar. Så att vi levde lite loppan där när vi levde studentlivet. Så vi hade, eller jag startade företaget och sen så läste vi. Och sen hade vi väldigt kul däremellan.
Mycket fest.
Absolut. Mm. Det är nog för lite av det idag tycker jag.
Och, drack du mycket sprit?
Nej, det var inte det. Det var liksom bara det här tillhöra en gemenskap. Alltså ha sådär super... kul i stunden och nuet. Alltså det fanns inte så mycket tankar om någon framtid eller bekymmer, utan det var
men jag håller med.
Hög musik och feelingen av att vi är ett gäng och
nej,
vi
jag har liksom
en grej.
Det är väldigt bekymmerslöst om man bara lever med för dagen, och du har inte 1000 anställda, du har inte folk som säger upp, så måste rodda med det är ju fakturor ska betalas. Det är bara maten serveras,
och det är
bara
verkligen så. Det är bara det är att leva och så lite en... damm i hörnen, och så blir det inte större bekymmer än så. Liksom.
Nej.
Men var sak av sin tid, verkligen. Och sen så startade jag företaget hemma vid köksbordet. Det var ungefär som det bordet som jag framför oss just nu. Det var bara ett helt vanligt skiva. Jag hade inte ens en dator fast jag läst IT. Utan block och penna. Jag hade inga pengar, ingen lån, ingenting, inga sponsorer. Ingenting. Almi trodde inte på idén.
Allt och ingenting hade du.
Ja, precis. Banken trodde inte på idén. Almi trodde inte på idén. Ingen trodde på idén. Men det gjorde ingenting. För det räcker att en person tror på idén. Det är bara det handlar om i livet. Så att min största förebild just då, när jag var 20, det var den här, om du kommer ihåg den gamla Nokian 3310.
Ja, precis, med Snake och den som är med dubbla skal man kan byta.
Exakt så. Så om man satte på ljudlös på den, då blev det en sån här liten symbol med jättestora hörselskydd.
Ja.
Och den där var liksom min metafor. Att man ska inte lyssna så mycket på andra. Alltså tvärtom mot vad alla andra säger. Lyssna på alla andra. Gör det absolut inte. Utan sätt på med hörselskydden och så kör liksom. Det är det som är grejen. Därför att när du frågar folk om din idé eller om podden eller något annat, så kommer det bara föra massor av kritiska röster. Och de har i alla fall aldrig gått i dina skor. De vet inte hur du tänker, de vet inte branschen, de vet inte upplägget och så vidare. Utan det blir liksom, det är ungefär som när du hör när någon vinner en resa till Bali. Det är få som skulle säga grattis, utan men gud, har du hört om galna kosjukan? Och har, vet du om att man måste betala vinstskatt på det här? Och,
ja, men
ja, men du vet, sådär.
Ja, men det så blir att, folk, och sen är det lite så här av svenska, eller det kanske
absolut,
är så
med andra länder också.
Jantelagen av sjukan, och ingen och ska vara bättre än någon annan.
Hur tror du att det här ska hålla? Hur ska du klara det här? Och vad händer går konkurs? Och bla 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 och sådär. Ja. Därför säger mitt råd, lyssna inte på andra. Utan, och framförallt så tänker jag fortfarande idag att berätta inte så mycket. Utan därför att om man börjar berätta om sina affärsidéer och sina tankar och man får kritik, då är det rätt att man börjar svaja själv och tappar kartan och kompassen och börjar tänka om det. Så att vi har ändå lite kritiskt blod i blodet i oss alla. Och det är lätt att det där tar överhand till detta. Så därför är mitt råd och tips att vara tyst, att liksom köra själv och så tänka... självklart så behöver man samarbeta med andra, men man behöver inte berätta allt, utan man kan berätta det små tårtbitar till vissa personer, men inte ett helt upplägg. Så tänker jag, för att det är lätt att man kan tappa sin karta helt enkelt.
Ja, men verkligen. Och det där tror jag är helt rätt. Men egentligen så grundgrejen är ju att man inte kanske ska lyssna på vad alla andra säger. För att det är så väldigt enkelt för folk att vara kritiska.
Otroligt enkelt.
Och det är mycket ballare att gå mot strömmen och köra sin eget race. Jag har också kört mitt eget race otroligt många gånger.
Det är därför vi är här idag.
Det är därför vi är här idag, ja. Och det är därför du har lyckats och du har 1000 anställda nu och har extremt framgångsrika bolag och gjort jättemycket saker och tagit emot några av Sveriges absolut finaste utmärkelser. Så det handlar om att man vågar gå mot strömmen.
Och sen tänker jag en annan sak också, att inte ha, alltså inte driva bolag genom Excel dokument. För det är så många idag som gör massa prognoser och man gör säljkalkyler, man gör av allting heter. Allt från marknadsplan till affärsplan till hit och dit plan och allt vad man ska göra om man läser, läser eller får coaching och sådär. Skit i de där planerna. Det handlar bara om kör, ha kontor på fickan och sen kör. Missförstå mig rätt med kontor på fickan. Men det är ju någonstans där jag tänker att man har mycket information via mobilen och så vidare. Ja. Därför att om man lägger så mycket tid till att lyssna på de här människorna som aldrig någon gång har drivit ett företag, som aldrig någon gång haft fingrarna i syltburken och också aldrig varit med om när det hettar till och man inte vet hur fan man ska lösa en situation. De har ingen aning om det här. Alltså, du löser inte vardagens problem genom en affärsplan i ett Word-dokument. Utan du måste vara hands-on och du måste vara det nu. Och de kritikerna som ska säga till mig att det är bra att skriva ner sina tankar, ja absolut. Men de har du ju ändå hela tiden med dig. Varje dag och varje minut och var du än är så vet ju dina egna värderingar vad som styr dig och vilka ramar det har både ekonomiskt och juridiskt som du är tvungen att följa. Så att säga. Jag tror nämligen att många börjar i fel ände som är entreprenörer eller som är företagare. Att man lägger ner så mycket tid kring de här affärskalkylerna. Sen när man kommer ut i verkligheten så blir man helt chockad att det inte går så där bra som de här kalkylerna. Utan att det livet har helt andra vändningar.
Ja, men framförallt också ändras ju affärsplanen jättemånga gånger. Man skriver en affärsplan så en månad senare så är det egentligen en helt annan.
Nästan från förmiddag till eftermiddag.
Ja, men verkligen.
Och på ett annat samtal så kanske det leder en till någon annan tanke att man behöver lägga om det på något sätt.
Men vad händer nu då? Du startade ditt bolag.
Jajamän,
du är bra på att prata.
Ja, det är jag vet du.
Vad hände?
Ja, då så började jag i Sundborn som jag sa. Och vi levde loppa med tjejgänget. Sen insåg jag att det var ett sak av sin tid så att vi måste bli lite mer strukturerade. Och då så började jag satsa på VH-assistans. Och ifrån köksbordet så behövde jag någon som kunde hjälpa mig med alla papper genom att jag inte var så bra på ekonomi. Och då behövde jag någon som kunde jobba gratis. Det fanns absolut inga pengar till någon lön eller någonting. Och då blev det mamma. Så att hon är fortfarande anställd.
Säkert kort.
Verkligen ett säkert kort. Idag, 20 år senare, så är hon fortfarande anställd i bolaget. Så.
Kul.
Ja, mycket. Och nu är min syster också aktiv i företaget. Delägare är hon. Men inte vår pappa. Så blev det inte. Nej, han trodde inte på den här idén från början. Utan det tog ungefär 12-15 år. Men då har ju liksom tåget redan gått från stationen. Så att det gäller att hänga med från början.
Verkligen.
Och,
får han sota?
Ja, det får man göra. Så kan det bli. Och vidare då så skaffade vi vår första lokal. Och det var en jättestor grej. Alltså rent en milstolpe i företagets utveckling. Att skriva på ett hyreskontrakt, att få en egen postlåda, att ha en adress. Det var riktigt, riktigt stort. Ja, det var det verkligen. Så att skriva på det där kontraktet med 8 kvadrat var betydligt större än att skriva på en lokal med 500 kvadrat. Ja. Känslomässigt.
Nej, men jag förstår det. Jag förstår. De måste
därför
verkligen känna att nu på riktigt.
Det är första steget. Liksom,
ja, nu kommer det också börja komma in räkningar.
Precis, absolut. Och sådär.
Nu är det på riktigt liksom.
Ja. Och den där lokalen var så liten så jag kunde inte stänga dörren. Om jag och min mamma skulle vara i kontoret samtidigt, då fick inte min rullstol plats och inte hennes kontorstol.
Okay.
Utan en av oss fick gå ut i korridoren och ringa och som inte skulle liksom störa varandra. Och så fick den andra stänga dörren och så ha sina sköta papperna där inne och så. Sen så skaffade vi nästa rum, eller jag ska inte säga vi, för det var faktiskt bara jag som gjorde det. För att ofta så är det här med demokrati, det funkar ju till en viss gräns. Men ofta så får man ju väldigt många som säger nej, nej, nej. Så när jag kommer in på kontoret och säger hej, då säger alla, åh nej! Då vet de att nu har jag kommit på natten här och tänkt på en ny affärsdel, ett nytt upplägg och hur vi kan utveckla bolagen. Så att, och det är tur att man är olika inom ett företag och att det finns de som bromsar den. Annars skulle jag ha kört av vägen för länge sedan. Tjup.
Ja, du kommer på så mycket idéer, eller?
Ja, absolut. Och vissa är ju inte alls bra. Och inte realistiska heller. Och sådär. Så att det, och framförallt för att man inte kan göra allting samtidigt. Utan som entreprenör så gäller det att hålla i sig och strukturera till att förstå att... alltså att man måste avsluta vissa grejer också. Och det är ju lite svårt för grunden för en entreprenör. Och absolut för mig. Jag tycker jag hatar det här med förvaltning och... avsluta projekt och såna där grejer. Jag tycker det är superkul med startups. Sådär. Sen så fortsatte vi. Vi började fortsätta. Fick en fråga om att starta kontor i Dalarna. Gjorde det. Och fick sen en förfrågan om att starta upp i Lycksele. Gjorde vi det. Och sen startade vi Umeå. Och då har vi kontor på 6 ställen runt om i Sverige. Och det är 1000 anställda som jobbar dygnet runt med att hjälpa och vara assistent till personer med funktionshinder i åldrarna mellan 0 och över... ja, hela livets åldrar helt enkelt. Det kan vara barn, ungdomar och vuxna som har drabbats av ett funktionshinder genom en sjukdom, olycka eller en skada.
Häftigt.
Och viktigt känns det så.
Verkligen.
Att göra skillnad i människors vardag och göra det med kvalitet. Och jag ska göra detta så länge jag känner att jag kan leverera en bra tjänst eller en bra produkt med hjärta och hjärna. Och det är någonting som är... otroligt viktigt att känna ett engagemang och att ingenting... Man pratar ofta om att man ska skapa rutiner inom olika bolag och det är viktigt. Men engagemanget får inte ta en rutin. Alltså man måste känna kicken av det genuina engagemanget. Men när man bara gör saker centralmässigt, då tycker jag att man ska göra något annat.
Jag tänkte på... det här med skönhetsideal. Hur tänker du om jag säger det?
Ja, jag tänker så att vi lever i ett mycket utseendefixerat värld och ett samhälle. Så mycket handlar om Instagram, om Facebook, om bilder, om mobiltelefoner. Som också kan få förödande konsekvenser när det handlar om för ungdomar hur många likes man får. När man tror att det handlar om hur många som gillar en. Jag vet, det var en liten tjej som hon var väldigt ledsen för att hon hade inte fått så många likes på sin bild. Och så där. Och det där är ju det är en fara som vi vet ofta sådär. Och att alltså ha ett funktionshinder, där är man, tillhör man ju inte oftast den normativa bilden av att man inte kan röra sig, att man inte kanske vissa gånger ser ut som alla andra. Det är ju naturligtvis olika. Alla har ju olika utseenden oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Men att vara på ett annorlunda sätt, alltså bara min permobil skiljer ju dig från mig, alltså min rullstol.
Ja.
Och den drar ju till sig uppmärksamhet. Och skapa fördomar och skapa rädslor och vissa människor tror att hon inte kan förstå, alltså jag inte förstår eller att jag inte kan prata eller vad det nu skulle kunna vara. Så att det är ett utseendefixerat samhälle lägger vi väldigt mycket pengar och väldigt mycket tid och kraft för att förändra oss, att vara någon annan istället för att förstå att ja, men vi är ju precis samma person inuti oavsett vad vi skapar med vår kropp. På utsidan. Jag tror att det är en väldigt, väldigt farlig väg att gå till att bli väldigt utseendefixerad.
Och sen också så kan ju, eller det händer ju också att alla olika hamnar i de situationerna själva. Att de har ett, man får kalla det normalt liv först och sen så hamnar de
absolut.
I rullstol eller en period eller mer långvarigt eller vad som helst. Och folk drabbas ju av alla olika typer av sjukdomar och allt. Och sen handlar väl om egentligen, oavsett om folk skulle göra det eller inte, man måste väl visa respekt för andra människor och andra individer.
Absolut, absolut. Och det är ju egentligen inte svårare än så. Alltså, som man vill bli behandlad själv så behandlar man andra. Det är så vi vill lära våra barn och det är så vi vill lära oss själva. Och så en kultur vi skapar på vårt arbetsplats. Så.
Vad är det som driver dig?
Ja, det är absolut en passion till att vilja hjälpa andra människor för att skapa en bättre... att kicka igång sina liv mycket. Och inte alltid att man behöver göra det den dagen man blir sjuk. För många gånger så är det så att man får insikter i livet när man blir sjuk. Man kan ju faktiskt få insikter när man inte är sjuk också. Alltså jag tänker att de människorna som till exempel har drabbats av svåra sjukdomar eller... Eller till exempel utbrändhet, och så efter det så får man nya insikter. Men man kan ju faktiskt få insikter utan att man behöver drabbas av någonting. Så. Det som driver mig, det är att kämpa för bland annat personer med funktionshinder. Att man ska få en vardag till att fungera. Att det inte är så mycket byråkrati, till exempel som för mig själv som bor jag i Umeå kommun. Och där så har Umeå kommun att jag får resa utanför kommunen 20 resor fram och tillbaka per år. Vilket innebär att jag kan åka till Stockholm, men då kan inte jag till exempel åka till min mamma eller till min syster, utan totalt sett så får jag göra 20 liksom taxiresor på 12 månader. Och det räknas varje taxiresa fram och tillbaka som 2 resor.
Men via kommunen?
Ja.
Men om du betalar för dig själv då?
Ja, då kostar en taxiresa ungefär... Alltså, när man åker färdtjänst så är startavgiften 500. Oavsett om du åker 1 kilometer.
Ja, okej. Okay. Det blir rätt dyrt också. Ja. Okej, okay, så du får göra 20 resor per år?
Mm. Alltså enkelresor.
Enkelresor, ja. Mm. Och med ditt jobb kan jag anta att det är alldeles för lite.
Ja, precis. Och framförallt bara att besöka liksom vänner eller familj eller släkt som man har och sådär. Så. Du bara räknar själv hur många gånger du startar bilen de senaste två veckorna.
Det drar ju iväg. Och sen, ja. Men är det samma sak för alla i Sverige, eller?
Det är olika beroende vilken kommun du bor i. Det är kommunen som reglerar detta själv.
Där är också, sådana där saker tycker jag också är konstigt.
Verkligen.
Att beroende på, men vi tar, så är det med jättemycket regler, ja. Men vi tar det handikappad här. Om man är handikappad och uppväxt i Umeå eller man är i Stockholm eller Göteborg eller Malmö, så är det olika... Ja. Får man olika förutsättningar att leva sitt liv?
Absolut. Det är samma med rullstolar och hjälpmedel också. Det är också olika beroende på var du bor.
Mm. Det är konstigt.
Mm, mycket.
Ja.
Jag ska säga 2 saker till kommer jag på nu.
Ja, sure.
Vi har ju startat en podd också som jobbar för personer med funktionshinder. Vi är 2 mammor som startade den podden i maj månad.
Ja, just det. Jag lyssnade på den.
Där vi berättar lite om vardagslivet av hur det är att ha ett funktionshinder. Och då är det Anna och jag som den mamman heter. Och det heter hedenmarkhallgren.se. Och då pratar vi mer om vardagslivet, hur det är att vara mamma och ha ett rörelsehinder.
Det är fantastiskt.
Mm, det känns viktigt.
Verkligen.
Mm. Så har vi webb-tv som heter assistans.tv, där vi gör olika inslag. Och tanken med det var att berätta lite mer för allmänheten.
Now it's time for Tre Sister Fregor.
Ett tips till en entreprenör.
Ja, lyssna inte så mycket på andra. Utan kör bara.
Kör!
Ja.
Kör.
Absolut.
Släpp pennan.
Typ.
Sluta spela Candy Crush. Typ. Starta den här idén du har. Nu kör vi.
Absolut, absolut. Och var beredd på ett hårt jobb. Och man når alltid sina mål om man är beredd på ett hårt jobb.
Ja.
Mm.
Och ingenting kommer gratis.
Nej, det är det enda.
Så det är bara att ta tag i det. Men när man tar tag i det så kommer det.
Absolut.
Och en sak man inte visste om dig.
Att jag har en väldigt stor passion för Ullared. Jag tycker det är super.
Ullared? Brukar handla där?
Ja, det är jätteroligt att handla där.
Mm. Ja, du kör det som en sån här... The moment of the year.
Typ. Verkligen.
Har du kläderna du köpt nu?
Nej, inte de här. Men annars har jag jättemånga kläder. Absolut.
Härligt. Jag har inte varit där, men jag vet ju att...
Jag träffade kungen i klänning från Ullared. Mm.
Aha. Coolt.
Ja.
Hur var det att träffa kungen förresten?
Ja, det var häftigt. Jag ska träffa honom igen den 14 oktober. 2 gånger per år utifrån de ledarskapsseminarium som stiftelsen Kompassrosen ordnar.
Roligt.
Så, mycket.
Går det att du kan hälsa från framgångspodden?
Absolut.
Härligt.
Ja.
För då känns det som att jag också träffar kungen nästan.
Ja.
Och sen ett bolag du tror på?
Ja, men framgångspodden, det finns ju bara ett svar.
Oj, det är faktiskt ingen sagt.
Det ser jag. Jo, men självklart. Jag tror på storytelling. Jag tror på att det är otroligt viktigt med flera historier som inspirerar och att man får följa människor lite mera inifrån och i sin vardag. Att det blir konkret, att det blir lättbegripligt. Och det formatet tycker jag att du har lyckats suveränt bra med.
Mm, tack så hemskt mycket. Har du lyssnat på något avsnitt?
Jajamän.
Har du någon favorit?
Gunilla.
Gunilla?
Mm.
Du känner henne också lite grann?
Ja, lite grann.
Ja, härligt. Ja. Det var ett fantastiskt avsnitt.
Ja, det var det verkligen.
Gunilla från Platen. Mm. Så himla härlig person.
Ja, fantastisk kvinna.
Ja. Och då kör vi till den absolut sista frågan. Om du skulle få välja någon person du skulle vilja lyssna på i Framgångspodden, vem skulle du vilja höra på?
Och nu måste jag tänka här. Det finns ju... Alltså en entreprenör.
Du kan få välja vem som helst. Vi träffar ju så här entreprenörer, men sen så har vi då och då de absolut bästa på olika genrer. Så okay. Det skulle kunna vara även liksom Björn Borg eller Gunde Svan, Charlotte Kalla eller någon...
Då kör vi på Susanna Kallur.
Susanna Kallur.
Mm.
Härligt.
Hon är från Falun.
Ja.
Det är jag med. Hon springer snabbt och det gör inte jag.
Typ det som är skillnaden. Hon har inte 1000 anställda.
Nej, det vet jag inte förresten. Men...
Nej, men det har hon inte. Det var ett superbra namn. Jag ska ha det i åtanke och kolla upp det.
Jag får tacka dig så hemskt mycket verkligen, Veronica Hedemark, att du gästade Framgångspodden och berättade din resa och din historia. Jag är ju helt berörd och varit helt fantastiskt att ha dig med. Verkligen jättestort tack till dig.
Framgångspodden with Alexander Pelleros.